Hej allihopa, det är lördag och ni lyssnar på Av egen kraft webbradio. Jag heter Leif Heidenberg och är programledare för programmet Under yta. Ansvarig utgivare idag är Louise Palmagirre av egen kraft webbradio, sponsras av Betongfabriken Coworking Kontor. Idag, välkomna, så har vi besök av en kvinna som heter Hanna. Och hon är, ja, vad ska vi kalla dig för, kulturprojektledare, sångerska, NLP-coach, mamma. Du har ju väldigt många sidor och vi har känt varandra i flera år. Vi har jobbat tillsammans, vi är vänner också. Jag tycker det ska vara jättekul att lyssna mer på det som vi kallar för mångfald och människors bakgrund. Vilken inverkan det kan ha på möjligheter att ha ett välfungerande liv i Sverige. Oavsett om man är född i Sverige eller man är född utomlands och kommer hit. Och du har ju en speciell bakgrund som jag tycker är jätteintressant. Och du känner till hur många människor har det när man växer upp. Och nu fokuserar vi ju naturligtvis på unga människor, barn upp till 20-årsåldern och skapar ett vuxenliv. Välkommen Hanna!
Tack!
Trevligt att ha dig här. Du, kan inte du bara berätta lite i allmänhet, lite kort om din bakgrund? Var du kommer ifrån och var du växte upp och sådär. Lite kort bara.
Ja. Ja, alltså den där frågan är så otroligt intressant. Var jag kommer ifrån? Mm. Nej, men mina föräldrar kom hit på början på 70-talet under arbetskraftsinvandringen. Och de kommer ifrån Marocko. Och sen så kom pappa ner till Marocko. Jag föddes i Marocko. Så att han kom ner dit sen när jag var 2-3. Och så hämtade han upp mig och min syster till Sverige. Sen har jag bott här i hela mitt liv nästan.
Spännande. Så eftersom du var 2 år så minns du naturligtvis ingenting av när du föddes i Marocko, kan jag tänka mig. Eller hur?
Nej. Ja, alltså det blir små fragment, men det är väl mer, inte mycket.
Hur mycket har dina föräldrar berättat om livet, hur det var för dem innan de flyttade hit?
Ja, hur var det för dem? Alltså de var ju väldigt unga. De växte upp i både mina mor och farföräldrar var ju, vad ska man säga, affärsmänniskor. De drev företag, små företag. Morfar och farfar kom tillbaka efter andra världskriget och startade upp varsin verksamhet. Så att de hade det väl ganska gott ställt så. Och så var de ju väldigt, väldigt unga. Och pappa var ju en sån där lyxsökare. Så att han drevs ju väldigt mycket av att ta sig bort till den stora vida världen. Han är musiker. Så att det, för honom var det också väldigt sådär, hitta lyckan någon annanstans. Se vad det finns utanför Marocko.
Så de har berättat lite grann hur det var för dem innan. De var unga och de kom till Sverige. Och sen var du 2 år när du kom hit.
Ja, 3 nästan.
Ja, 3 år. Okej. Så det är ju, jag kommer ju faktiskt till kärnfrågan ganska snabbt. För jag är nyfiken att höra hur det är för dig. Jag är nyfiken överhuvudtaget. För själv kommer jag ju från Sverige. Jag har svensk etnisk bakgrund. Och jag har min mamma och pappa kommer från Sverige. Deras föräldrar kommer från Sverige. Så jag har ingen erfarenhet av det att ha det här mångkulturella. Så frågan är, hur har det varit för dig när du var så här 5, 6, 7, 8 år och började skolan? Och har släktingar utomlands och massa med kompisar här i Sverige. Hur var det?
Ja, men alltså för mig har det, när jag reflekterar över det så tänker jag så här, nej men det var nog inte så, det var inget konstigt. Jag växte upp i en förort i Stockholm, Tensta. Och där fanns det ju barn från, som var både etnisk svenskar och som kom från liksom andra delar av världen. Eller vars föräldrar kom från andra delar av världen. Så för mig var ju det mer en så här, ja, så här ser det ut. Alltså det var ingenting jag gick och reflekterade över särskilt mycket. Det var inte förrän jag blev lite äldre som det kom. Så just den åldern var ju mer, ja, det var mycket lek. Det var mycket kompiskap, kompisanda. Jag lärde mig lite andra ord från turkiska, spanska, finska. Så att det var mer, nej men det var ju så här, ja, men så var det. Det var inga konstigheter.
Nej, det var ju det liv du levde. Och det är ju 10 000, jag skulle säga 100 000-tals människor i Sverige har ju den här perspektiven, olika perspektiv, människor från olika länder, och vi blir mer och mer, ska man säga, blandade. Människor kommer från olika håll, och jag känner, de flesta jag känner nästan kommer från andra delar av världen.
Mm.
Eller har föräldrar som kommer från andra delar av världen. När du blev tonåring och så där, upp, när du liksom började få mer utåtriktat perspektiv i omvärlden och så där, upplevde du då att det var som en tillgång för dig eller var det som en belastning? Har du något minne av det?
Jag kommer ihåg att det var en jättekrock. Det var det första jag tänkte på. Att, ja, men herregud, vad är det här för ett land? Det kändes nästan som att centrumet, alltså Stockholm, innerstaden, var ett helt annat land med ett helt annat folk. Det påverkade mig faktiskt. Så att jag kom i kontakt med lite så här, men gud, det här har inte jag sett innan. Vad är det jag har missat? Och sen så blev det ju givetvis en tillgång. Jag tog nämligen ett sabbatsår efter nian. För jag inte kom in på den linjen som jag hade sökt. Och då var det ju också så att jag hamnade i samhället. Jag jobbade tillsammans med andra. Jag fick kontakter. Jag hamnade i andra sammanhang. Jag var tvungen att liksom finnas mer i det stora hela. Jag hamnade verkligen i det här majoritetssamhället. Och det gjorde ju att jag också hamnade i någon slags kris, kom jag ihåg.
Mm. På vad sätt du tog det sig uttryck för dig?
Ja, men jag tror att det varit ett enormt så här mindervärdeskomplex. Jag som alltid har varit duktig och ska kunna allt och fixa allt. Ja, men det blev ju verkligen så här, men vad är det de säger? Dels det här med språket, svenska språket. Jag insåg ju då att jag hade ganska mycket brist på ord. Och folk som kom med massa med uttryck var jätteudda för mig. Jag hade aldrig hört det innan. Så att, och då satte jag mig ner, kommer jag ihåg. Jag gick och köpte en svensk ordlista. Och satte mig ner och skrev upp ord som jag inte hade hört tidigare. Och lärde mig det. Så det var lite som att börja om på nytt. Så kändes det.
Intressant, med tanke på att du var en liten flicka när du kom till Sverige och förskola, skola och hela vägen, och ändå var det som du upptäckte språket, svenska språkets andra dimensioner.
Mm.
Det var för att ni pratade naturligtvis inte svenska hemmet då, vad jag
förstår. Nej, det gjorde vi inte. Alltså okay. Dels så var det ju det. Jag hade ju arabiska som modersmål. Jag växte upp med min mormor som var analfabet, kunde inte svenska. Så att vi var ju tvungna att prata arabiska, vilket jag idag är otroligt tacksam över. Men det kan man kan ju fortfarande få det svenska fast man har ett annat modersmål. Jag tror också att i den kontexten jag växte upp i, alltså just med människor från olika delar av världen. Jag tror att det gjorde väldigt mycket mer. Man utvecklade inte det svenska språket på samma sätt. Man hade lite så här interna ord. Jag kommer faktiskt inte ihåg, Leif, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag kommer inte ihåg hur jag lät. Ibland önskar jag att jag hade kunnat spela in mig själv. Så här, hur lät jag då och hur låter jag idag? Men jag vet att det har varit en jätteresa för mig.
Spännande. Vi kommer lyssna på lite musik, ja. Och första sången vi kommer lyssna till är Du, Hanna, som sjunger fantastiskt. Låt oss lyssna på Angel.
Second chance for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, a beautiful release, memories seep from my. Let me be empty, weightless maybe. I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark old hotel room. That you feel, you are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort. Tired of the straight lines, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keeps on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference, escaping one last. Time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly from this dark, cold hotel room and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of. May you find some comfort here. You're in the arms of your angel. May you find some comfort.
Där, välkomna tillbaka. Då lyssnar vi på Hanna av Egen Kraft, webbradio, och jag heter Leif Heidenberg. Och vi pratar just om det här mångkulturella och språkliga dynamiken. Du har arabiska som hemspråk som du är tacksam för. Mm. Och upptäckte nya ord, nya begrepp i svenska språket långt upp i tonåren. Mm. Och det är ju så, när man är i tonåren så är det ju alltid så att språket... Det är ju inte, det är en utveckling hela tiden. Jag märker fortfarande ord som jag är över 60. Och jag märker fortfarande ord på svenska som jag inte känner till. Så det är ju, språket gör alltid en utveckling för oss. Men hur var det för dig då att ha arabiskan hemma? Vad liksom, blir det som två olika världar när man har svenska där ute och arabiska hemma? Eller hur funkar det?
Ja, alltså jag brukar ju säga det att språk är ju inte bara ett språk. Det är ju enkelt att kanske lära sig ett språk. Man behöver ju också kunna förstå helheten. Ett språk har ju också en kultur med sig, olika traditioner, olika regler också. Och det är ju hela den delen som har varit som jag har vuxit upp med. Så att jag har haft min kultur hemifrån som är väldigt olik den svenska kulturen. Och sen så har jag fått lära mig med åren den svenska kulturen. Så att, men alltså det har ju gått, det har ju funkat, absolut. Men visst har det varit en identitetssökning utan dess like. Det har varit en ganska spännande resa.
Spännande, tack för att du är så generös med att berätta. Då är jag ju nyfiken på din musikalitet. Du har ju det från din pappa, vad jag förstår. Och minns du när musiken och sången kom in i ditt liv och på vilket sätt du upptäckte din röst?
Jo, men det gör jag. Jag kan väl säga att jag tror att jag har fått det från min pappa rent genetiskt. För jag har ju inte vuxit upp med min pappa, så jag har inte vuxit upp med att liksom ha hans musikalitet i närheten. När det upptäcktes, då var jag 14-15 år och blev upptäckt av min musiklärare faktiskt. Som tyckte att jag hade en jättefin röst. Jag själv förstod inte alls vad han pratade om. Så det var också ett sökt också inom musiken. Alltså hitta min egen röst och min stil. Det gjorde att jag blev liksom nyfiken. Vad menar han? Vad pratar han om? Så tror jag att jag gick hem och på den tiden så hade vi så kassettband. Och jag har ju alltid älskat musik såklart. Men jag har ju inte tänkt att jag kan sjunga. Jag fick det inte hemifrån. Det var ingen som uppmuntrade mig och sa att gud vilken fin röst. Så kanske jag inte gjorde något mer än heller. Men så det var faktiskt från tonåren som jag själv undersökte min röst. Och hittade den till slut.
Och hur var det för dig då att bli uppmuntrad av en person som såg saker hos dig som du inte kunde se eller som du inte såg? Hur var det?
Nej men gud, det var ju helt... Alltså jag vet att han heter Janne, eller hette, jag vet inte om han lever fortfarande, men om han finns så hade jag verkligen velat ge honom en kram. Han gav mig en sån boost. Fast jag förstod inte det riktigt då. Utan det är i efterhand som jag har förstått att men gud, det där betydde jättemycket för mig. Att bara bli sedd och bli bekräftad. Nu visar det sig att jag hade en talang för sång. Men ändå. Och han var väldigt sådär. Nej men alltså, hör inte du att du kan sjunga? Han trodde inte på mig. Att jag inte trodde på mig själv. Men så var det. Och så kommer jag ihåg också att han bjöd upp mig på någon sån här skolavslutning. Där man skulle stå och sjunga. Och jag tackade faktiskt ja. För jag har alltid haft ett jättesjälvförtroende. Så jag sa men självklart ska jag upp. Så här. Och sen när det väl kom till kritan. Jag tror att samma dag tror jag, så sa jag bara nej, glöm det aldrig i livet. Nej, jag trodde inte på mig själv alls. Men det betyder extremt mycket. Jag har haft några sådana lärare. Väldigt få. Men som jag aldrig har glömt. Just av den anledningen att de har sagt. Du kan. Du är bra.
Mm.
Blivit sedd. Och blivit bekräftad. Det är ju allt.
Intressant att du är så tydlig med det. Du kan. Och du är sedd och bekräftad. För det är, jag tänker ju på alla unga människor där ute. Som kanske inte har det där. Vad är din erfarenhet på alla hundratals, kanske tusentals unga människor som du träffade där du växte upp i din skola? Vad är det du minns från skoltiden? Om vi tänker senare delen av högstadiet till exempel, 8, 9. Vad minns du då av miljön, på tal om det du nyss sa, att vara sedd och hörd? och bekräftad i någonting som man har kompetens. För alla har ju kompetenser, drivkrafter och talanger.
Absolut.
Men vi kanske inte upptäcker det under skoltid.
Mm. Åh, vilken stor fråga. Jag vet inte, jag tror att man är så upplåst av sig själv på något sätt när man är i den åldern. Man tror ju att alla har riktat in sig på en, så att säga. På kanske mer på gott, eller mer på ont än på gott. Jag tror nog att de flesta tampades med sina egna grejer. Och vissa syntes mer. Kanske inte alltid på ett bra sätt. Ja, vad ska jag svara på det? Jag har väl inget så direkt minne av att jag har hört någon lärare rikta. Nej, den är svår, Leif. Jag vet inte. Jag tänker att det är klart att de som hade det lätt för sig i skolan, de kanske fick höra det mer. Att den här personen fick x antal poäng på proven ganska ofta. Eller den här var väldigt stökig eller vad det nu är. Men det var väl ingenting som jag... Det är ingenting som jag lagt på minnet riktigt.
Jag tänker själv att skolan är ju designad att man uppmuntras till den som har lyckats bra i skolan. Har någon anledning syns och hörs. Eller syns mer utifrån det som man vill locka fram. Det vill säga att eleverna presterar, gör sitt jobb, fokuserar och gör sina uppgifter och engagerar i undervisningen. Sen finns det ju den andra perspektivet, de som inte, skolan är ju så smal på det viset, det här kunskaper säger det, men det är ju hela människor. Och vi har drivkrafter och talanger som kanske inte alls passar in i den skolmiljön så som skolan ser ut på vissa ställen. Och då blir det lätt så att man får utlopp för den sidan man har. Man är kanske frustrerad, trött, man orkar inte. Och då är man bra i basket och man är bra på andra saker. Vad vet jag? Jag bara tänker på, det händer ju mycket just där i puberteten och strax efter puberteten. Man kliver in i åldern 15, 16, 17. Hur var det för dig då när du tog det här sabbatsåret och började gymnasiet? Minns du?
Jag kommer ihåg att jag kände att nu måste jag kämpa. Och jag kanske måste kämpa lite extra. Det jag inte visste då som jag vet idag är att jag har ADHD. Och jag tror att den ställde till det för mig. Med tanke på att jag gjorde det på mitt sätt. Vilket inte alltid var så jättepopulärt hos lärarna. Men det kunde ju till exempel vara att i prov så kunde jag svara på mitt sätt. Och få kanske mer... Inte få de poängen eller det betyget som jag tyckte att nej, men jag har ju förstått helheten och ändå så har man inte riktigt liksom fått väl godkänt. Det hette väl inte väl godkänt, man fick ju, det var ju sifferbetyg på den tiden. Men jag minns att jag ändå kände att jag var tvungen att kämpa lite extra och kanske också för att jag missade ett år. Så jag hamnade med de som var ett år yngre. Ja, men det var tufft. Jag minns att det var tufft. För att jag... Alltså på högstadiet så hade jag tre lärare som såg mig. På olika sätt. En mattelärare, musikläraren och så hade jag min svenska lärare. Och det boostade upp mitt självförtroende jättemycket. Och självkänsla. För jag kände att ja, men jag kan det här. Och sen så hamnade jag på gymnasiet och hade missat ett år då. Så var jag tillbaka på noll på något sätt. Jag minns att vi fick göra något diagnostiskt prov. Jag fick inte så bra betyg på det. Och så hamnade jag i någon klass. Allmän klass. Särskild klass var för de som var lite vassare. Så det slog ju ganska hårt. Men just det här att få kämpa på sitt sätt. Och jag vet att jag tyvärr skolkade väldigt mycket också. Jag hoppade. Nej, vissa ämnen var... inte gjorda för mig. De var inte designade för hur jag resonerar och hur jag tänker. Så där höll jag på fram och tillbaka. Men jag kom ut i gymnasiet med väldigt bra betyg ändå. Till slut.
Okej. Ja, spännande. Vi kommer ta en paus till. Och jag väljer ut en bra låt helt enkelt. Vi kommer lyssna på den ett par tre minuter. Och så är vi tillbaka här. Alldeles strax igen. Häng med. Vi kommer snart fram till poängen här. Jag har några spännande frågor till dig, Hanna. Så välkomna tillbaka om ett par tre minuter. Ja, och vi kommer också få lyssna på en annan låt från dig, Hanna. Fantastiskt att du har en sån underbar röst. Vi lyssnar till Fields of Gold. Sådär, välkomna tillbaka. Sådär. Det skulle vara kul att höra dig sjunga också. Vi ser om vi får höra det kanske efteråt när vi är klara i programmet. För att höra din röst, det vore ju fantastiskt. Varför inte? Så Hanan, jag vill ju höra i det breda perspektivet. Vad, med tanke på den bakgrund du har, en spännande bakgrund utifrån att ta föräldrar kommer från ett annat land. Och har den språkliga dynamiken, svenska, arabiska. Och sen upptäcka hur skolan funkar och få en omstart på gymnasiet. Då är min fråga så här. För de som, du har ju säkert minnen från den tiden många inte fullföljde gymnasiet eller inte började gymnasiet. Och hur var det för dem, killar och tjejer som tyckte att skolan var inte för dem? Minns du det? Och vad, jag ställer frågan mer specifikt. Vad är det som saknas för att få alla med i skolan? Det är en jättefråga, men jag är nyfiken på ditt svar.
Ja, det är så otroligt olika. Jag tror att i det stora hela så tror jag också att det kan ju vara lite lättare för en när man är tjej. Så krasst.
Varför då?
Jag vet inte. Jag tror också att ja, det kan ju, om vi tänker utifrån så som jag växte upp, så var det ju väldigt mycket med att liksom killar får göra lite så som de vill. Killar har mer rätt över sina egna kroppar. Killar får bestämma mer. Man är rädd om sina barn, men man är inte lika rädd om killar som man är rädd om tjejer. Medan tjejer är liksom hållna på ett annat sätt. Det är liksom olika strukturer, så som man fostrar barn, eller killar och tjejer. Det är min erfarenhet. Och att killar får tyvärr lite mer frihet som de inte kan ta ansvar för.
Och du menar det som en skolkultur eller generellt?
Nej, nu tänker jag på hemifrån. Så att, ah. Så att vad jag tänker är ju liksom att unga behöver ju i grund och botten en, liksom en trygg bas i hemmet. Jag tror att det är därifrån det på något sätt kommer. Sen så tänker jag att man kanske kan titta tillbaka på deras bakgrund. Som jag sa i början, min mormor var analfabet. Hade jag valt att ta till mig liksom hennes arv och föra vidare, så hade jag ju säkert också hoppat av skolan och kanske gift mig tidigt. Eller, så att det finns ju ett socialt arv som jag tror också att väldigt många liksom hänger på. Så, mina föräldrar är arbetslösa eller mina föräldrar kan ingen svenska eller vad det nu kan vara. Men så tror jag också att det är väldigt viktigt att ha vuxna runt sig. Alltså människor som man kan lita på.
Har du det?
Ja, men jag tänker just på de här lärarna. I Tensta så hade vi en fantastisk teaterverksamhet som hette Vår Teater. Det var min fristad. Nu är inte jag någon teatermänniska, men jag älskade verkligen att vara på teater. Liksom lokalerna och prova kläder. Och där fanns det jättehärliga människor som såg en. Och jag tror jag var med i någon så här barnpjäs och spelade Greta. Hans och Greta. Ja, men det var bara lattjo. Det var så kul. Och sen hade vi ju fritidsgården. Där fanns det ju vuxna som såg en och sådär. Så jo, men lite så. Men det tror jag behövs väldigt mycket i människors liksom omgivning. Jag tror också att man behöver känna en gemenskap. Den tror jag också är väldigt, väldigt viktig. Att känna sig, vad ska man säga, känna sig inkluderad. Och det man kanske inte pratar så mycket om, det är ju det här med att kunna känna sig lyckas, alltså att man lyckas i skolan. Jag tror att det slår ju jättehårt på ens självkänsla om något. Att man får dåliga betyg eller att man hela tiden blir liksom, ja, den här hackkycklingen i klassen, eller att man får en sådär, höra hela tiden hur jobbig man är, eller man fattar ingenting, man kanske blir klassens clown eller vad det nu är, jag tycker skolan har en jätteviktig roll, och speciellt mot de här barnen som unga som inte klarar av, och just nu med de här skolkraven. Jag menar, jag är ju själv mamma till en pojke som är snart tonåring. När jag tittar på när han kommer hem med sina läxor och säger, jag gapar ju bara och tänker, vad är det här? Det är ju nästan lite, och inte bara jag, även hans pappa. Vi tycker att det är helt lite väl.
Ja, det är mycket höga krav, menar du?
Ja, det är väldigt höga krav på så, alltså de är ju fortfarande små. Och jag tycker inte att det är anpassat efter individen, utan det är väldigt sådär ja, jag vet inte. Vi kan ta en till timme och snacka bara om skolan. Men alltså den världen tycker jag är så, den är så förlegad. Den borde ses över, helt klart.
Du ska få ett par frågor till som jag inte trodde att du skulle, som jag tänkte att du visste inte att du skulle få dem. Så jag tänker så här, att om du vore socialborgarråd i Stockholm, det vill säga högsta politiker i Stockholm, socialtjänsten och alla dess möjligheter man jobbar för unga människor, och det är ju allt inom socialtjänsten då, uppdraget att skapa, bidra till föräldrar och unga människor som har behov av det. Vad skulle du göra då? Om pengarna inte var ett problem.
Och jobba gentemot, alltså rikta sig mot unga, tänker du?
Om vi pratar precis just emot unga människor. Jag tänker precis den här känsliga åldern, högstadiet och glappet ut till gymnasiet.
Mm.
Det är ju en skolfråga kanske, men om du hade fria händer tillsammans med skolborgarrådet, det vill säga i samarbete med skolan, vad skulle du, om du skulle starta ett projekt eller ja, vad är det som bubblar upp i dig som du, om du fick fria händer och folk skulle fråga dig, Hanna, nu får du fria händer, du får göra precis vad du vill.
Får jag välja fler?
Ja.
Men jag tänker, det här med psykisk ohälsa är ju så otroligt viktigt. Så är det ju. Jag menar, det hör man ju hela tiden hur barn alltså hamnar i det här, det ska vara, det är massa krav på en och det ska vara på ett speciellt sätt, man klarar inte av det och så vidare, och man hamnar i ångest och i depressioner och allt vad det är. Det skulle jag verkligen titta på. Jag skulle även titta på det här med NPF väldigt mycket, barn som har olika typer av funktionsvariationer, där det finns fortfarande än idag, jag tror att de la in det på lärarutbildningen 2019 om jag inte minns, eller 2020 om jag inte minns helt fel. Alltså att det var då de la in det i undervisning, alltså att man ska kunna lära sig lite mer om NPF. Det är ju helt otroligt. Men det skulle jag också koncentrera mig mer på, att liksom dela ut pengar då till skolor. Öka resursskolor skulle jag också göra, definitivt. Och sen också jobba med...
Ursäkta att jag avbryter, men jag är lite nyfiken på vad du sa först där, för att vi har pengar rena på sen. Låt säga att du har ett konto här som du kan använda. Du sa socialborgare då, du har din budget. Och så har du fått en generös tillskott här nu i budgeten. Och så pratar vi å andra sidan om barn, ungdomar. Vi säger 14, 15, 16 tjejer och killar som knappt vill gå till skolan eller hemmasittare kanske. Har det jobbigt hemma. Hur använder man de pengarna på ett sånt? För pengarna i sig gör ju ingen skillnad. Men hur använder man då pengarna på ett sätt så att den här 16-åriga eller 17-åriga eller tjejen eller killen mår bättre? För psykisk ohälsa botar vi ju inte med pengar.
Nej.
Men det jag är nyfiken på utifrån din horisont, för du känner många. Vad tror du behövs där ute i verkligheten? Med hjälp av pengarna. Det är ett medel.
Mm. Jag tror väldigt mycket på utbildning. Jag tror att det handlar om att sätta rätt person på rätt ställe. Alltså för att vi ska kunna jobba med barn som inte mår så bra. Eller barn som har upplevt våld i hemmet. Vilket också är en väldigt viktig fråga för mig. Barn som inte mår bra helt enkelt. Så tror jag väldigt mycket på förebilder. Jag tror väldigt mycket på... Det finns väldigt mycket där ute, det finns mycket forskning, det finns mycket teoretiker. Det finns människor som sätter sig på de här stolarna och ska tycka till om vad andra ska göra. Men om man inte liksom har varit med om det eller delat liknande erfarenheter, så tror jag att det blir en slags... Eller att man pratar om dem istället för att de själva får prata för sig själva. Så där någonstans, alltså utbilda människor som kan hjälpa andra. Och jag tror att det saknas förebilder också ganska mycket.
Mm. Så skolans personal, du pratar om fortbildning för lärare eller elevvårdsteamen och kuratorer, skolsköterska. Och när du ser förebilder, tänker du då personer som finns ute i samhället, lokalsamhället utanför skolan?
Jag tänker nog både och. Det finns ju fantastiska lärare, är ju fantastiska generellt. Folk som jobbar i skolan, det är ju jätte, Det är ju bara eloge liksom. Men det handlar väldigt mycket om att förstå sin samtid. Förstå vad det är för något de här barnen är med om på riktigt. Alltså använda sig av lite andra nya glasögon och inte bara vara en förstå sig på det bara för att ja, jag tycker massa, jag har massa åsikter. Utan att så här, verkligen ge sig hän också i det. Det är problematiskt. Jag tycker att man ska inte lägga hela ansvaret på skolan, absolut inte. Jag tycker hemmet, föräldrar har ett ännu större ansvar. Men jag tycker att som skola i sig, som ändå, jag menar, våra barn är ju i skolan väldigt, väldigt mycket. I alla fall till en början. Så där finns det ju möjlighet, och även förskola. Där finns det ju verkligen möjlighet att satsa ännu mer på att förstå. Och inte bara gå efter ja, vad media tycker eller vad alla andra tycker. Utan vad är det som händer egentligen?
Mm.
Och jag tror att det är någonstans det här mötet behöver finnas. För att man ska kunna känna sig trygg. För att man ska kunna känna att du förstår mig. Att du är mitt språkrör. Om inte jag har någon så har jag dig. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att man förstår det själv.
Ja. Wow. Tack Hanan. Programmet börjar ta sig mot sin slut och jag känner att vi ska kunna prata ett par timmar till. Men vi har inte så mycket sändningstid kvar och min fråga är så här. Är det någonting mer du vill lägga till utifrån vad du har sagt, om du skulle sammanfatta någonting? Finns det någonting som du vill lyfta fram som du kommer på när jag pratar?
Ja, men jag tänker på det här med att också kunna ge verktyg till varje elev eller varje barn. Det är ju också väldigt viktigt att man väldigt tidigt sätter in just det här med att arbeta med en personlig utveckling. En personlig utveckling är någonting som sker hela tiden. Men att kanske hjälpa barnet, eleven, alltså den unga vuxna att jobba med sina tankemönster. För att man själv går ju runt och är kanske väldigt omedveten om vad det är man själv tycker. Eller man kanske har ingått i någon slags gemenskap som inte är så bra för en. Eller ja, något som inte känns bra och vill ta sig ut. Alltså vad behövs det? Hur kan jag ta den här hjälpen? Vad behöver jag själv tänka på?
Spännande. Ja, jag har säkert anledning att komma tillbaka till dig och vi ska se om vi kunde få höra dig sjunga en sång. Det får vi se efteråt här. Tack så mycket Hanan, det var härligt att lyssna på din tankar och fundering och utifrån din bakgrund. Det här var i alla fall idag, då lördag, var det allt från oss från Egen Kraft webbradio för den här gången. Tack för att ni lyssnade på programmet Under ytan. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma-Aguirre. Av Egen Kraft webbradio sponsras av Betongfabriken Coworking-kontor. Tack och hej!
Hej då!